Spanien är bäst i Europa och i det sista avsnittet av Eurotrip ska vi ge er allt från EM-finalen. Med mig Frida Olsson och Noah Bachner. Det blir till slut Spanien som vinner det här EM-guldet. Man gör det efter att ha vunnit alla matcher i den här turneringen. Och man vinner slutfinalen med 2-1 mot England. Vad är dina intryck?
Att det var fullt rättvist, att det absolut bästa laget i Europa vann turneringen. Och att det blev himla tydligt vad det var som skilde Spanien från till exempel England i den här finalmatchen. Även om det är jämnt på resultattavlan och dröjer länge tills de avgör och Dani Olmo nickar undan en boll på mållinjen på slutet, så för den som tittar på hela matchen så råder det ju ingen tvekan om vilket lag som förtjänar att vinna den. Så att, ja, känns skönt att rättvisan segrade på det sättet.
Spontant så känns det som att England hade en ganska tråkig taktik den här matchen, att man valde att backa hem otroligt mycket, lät Spanien komma så långt upp som möjligt och det trillades boll. Alltså i den första halvleken, det var inte mycket som hände överhuvudtaget. Jag var nära på att somna, kändes det som nästan. Alltså, hade de en tråkig inställning, England? Eller vad ville de satsa på, kontringar som aldrig blev kontringar för att de slarvade bort varenda boll? Eller Spanien vann tillbaka den lika snabbt?
Alltså jag tycker de spelade ungefär som de har spelat mot många lag i den här turneringen, att de inte vill driva matcherna så mycket själva utan de spelar väldigt riskminimerande. Det som inte fungerade för dem, det som fungerade bra här var ju att de lyckades hålla Spanien på avstånd under första halvlek. Alltså att det var inte några målchanser att tala om egentligen för spansk del. Det som inte fungerade, som ju blir väldigt liksom deppigt och tråkigt att titta på, det är ju att det är ju så här klassisk brittisk defensiv fotboll som ofta saknar tanke mer än att ha så många spelare som möjligt bakom bollen. Och sen så det bästa läget man vill komma åt är att ha bollen så långt borta från sitt eget mål som möjligt. Så spelar ju liksom Tony Pulis berömda Stoke när det var som värst. Så England spelade ju ner bollen till Jordan Pickford ganska ofta. Och han skjutsade upp den 60 meter mot en fullständigt orörlig Harry Kane. Som inte orkade springa i djupled. Så de hotade ju inte bakom Spanien, hotade inte i omställningarna, utan de gjorde sig av med bollen och hoppades att det skulle dröja så länge som möjligt tills den kom tillbaka. Och det är ju fullständigt död fotboll på många sätt, men den kan ju räcka till att frustrera sig till ett kryss. Så att i halvtid där när Rodri går av för Spanien skadad och England har liksom fått matchen dit de vill lite grann, så kan man ju ändå känna att ja, det kanske ändå lever det här med den här matchplanen. Men i andra halvlek blir det ju väldigt tydligt att du behöver ju ha mycket fler verktyg i lådan än så för att kunna hävda dig mot ett sånt här lag.
Men när du ändå är inne på Kane där, han blir ju utbytt också i 61:a minuten, eller väldigt, väldigt tidigt i den andra halvleken ändå. Är det ett otroligt underbetyg för honom, eller är det liksom synonymt med hur hela hans turnering har varit, att det har liksom inte räckt till mer?
Jag tror det är tre olika grejer med Kane. Det ena är kanske att han har tappat vissa egenskaper i spelet som gjorde honom mer effektiv förut i England framförallt. Han är lite äldre nu och han inte har lika mycket ork och energi. Det tror jag beror i sin tur på den andra anledningen, som är att han har spelat väldigt många matcher. Att han är sliten, han ser sliten ut. Men sen så finns ju också det faktum att det här är en taktisk modell som inte ger några offensiva spelare utlopp för speciellt mycket alls. Det är ju inte bara Kane, alltså jag menar, för honom att spela så långt ifrån målet är ju inte bra, för du behöver ju någon som kan sträcka laget och gå ner i ytorna bakom backlinjen. Watkins är ju mycket mer effektiv på det sättet för England. Så att Kane är ju en jättebra boxspelare. Han har inte spelat i Bayern München som spelar så här. Det var inte så här han gjorde ett sånt här spel. Han gjorde 36 mål för dem i år. Och han är, menar, vi pratar om en fotbollsspelare som aldrig har varit någon speedkula, men ändå vunnit skytteligan i Premier League flera gånger. Så, där. Så att, jag tycker man ska vara försiktig med att räkna med ut Kane som fotbollsspelare efter det här. Jag tror det är en kombination av slitage, den taktiska modellen och att han har åldrats.
Men innan han går ut så har ju faktiskt Spanien tagit ledningen. Och det gör man genom en supertalang, Nico Williams. Vi pratade mycket om Jamal innan. Det var han som spelade fram till det här målet. Det är som att det är en ny era på G med tanke på hur Spanien väljer, eller hur man avgör den här finalen. Har jag rätt i det eller?
Ja, det håller jag med om. Det är liksom ett nytt ett nytt Spanien som har visat sig under den här turneringen. Och det jag tycker man kan säga är väl att det är mycket Della Fuente som har då lyckats skruva till spelmodellen ganska mycket. De spelar ju mycket mer rakare nu. Sen har också tagit in andra spelartyper. Spanien har ju varit ett jättebra landslag under 2000-talet, men de har ju inte haft den här farten och kraften som de har i till exempel Jamal och Williams, som gör att de är otroligt jobbiga att göra med. Jag tycker överhuvudtaget, och båda målen de gör i den här matchen är ju mål som inget annat lag i den här turneringen är kapabel till att göra egentligen. Det är så fina liksom passningsmönster innan. Bollen går rakt fram, de öppnar upp lagen, de spelar på nästan ett tillslag allihopa. Och 1-1 målet är ju otroligt vackert, med typiskt då en sorts signatur move med Carvajal, Tiamal till Williams, och sen så tog de ledningen.
Engelska ligan är igång och spänningen är på topp. Hos Coolbet får du de bästa oddsen på alla matcher, från avspark till slutsignal. Följ ditt favoritlag hela säsongen och satsa smart hos Coolbet. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
Men du, det här var ju det bästa laget, det har vi konstaterat flera gånger, och de kanske mest värda segern till slut också med tanke på vad de har gjort. Men hur var efterspelet då på arenan? Hur upplevde du liksom guldkänslorna kontra besvikelsen hos de engelska spelarna?
Ja, men det var ju det är så konstig situation med England då, för vi pratade om det här i dagen här, att i och med att de har gått i final så har ju liksom många i de engelska medierna försökt skruva på sin kritik liksom, till att bli mer stöttande mot Southgate och sådär. Men så räckte det ju då med förlust här i finalen, när man ser att direkt kommer krigsrubriker genom att han ska bort. För att de inser ju själva, det är just problemet att om du bara har resultaten, om du inte har något spel överhuvudtaget, inte bara har resultaten, så har du väldigt hög fallhöjd när resultaten inte kommer. Då tror ju ingen på någonting längre. Så det finns inget förtroendekapital egentligen, skulle jag tro, säga liksom för dem bakom. Och Saskia såg ju pressad ut när han lämnade arenan här. Han pratade inte med någon i mixade zonen överhuvudtaget. Han gjorde lite intervjuer i tv, tror jag, innan han gick ut. Av de engelska spelarna så var det liksom också sådär att de har ändå gått till final i EM. Rimligtvis är det liksom ett tillfälle där du kan tänka dig att prata lite med tidningar och säga några saker om det. Men det var bara Kieran Trippier som stannade och svarade på mer än en fråga. Sen stannade Jude Bellingham och svarade på en fråga, men han blev bortkörd av presschefen för landslaget direkt efteråt. Och det tyder ju på att det finns en spänning, tycker jag, i det här laget. Att de själva inte är nöjda med det. De vet att det finns latent kritik. De vet att det finns en himla massa saker i dynamiken och allt det här som kan bli rätt besvärlig för dem just nu. Att de inte har gjort en speciellt bra turnering egentligen, även om det ser ut så för att de gick till final.
Men jag tycker det här kan vara ett problem ibland med fotbollsspelare, att det är så lätt att sköta sitt jobb när det går bra, men att sköta sitt jobb när man är kritiserad och det går dåligt, då gör man det inte. Alltså deras jobb är ju att möta media, att svara på frågor, att alltså det tillhör jobbet också.
De svarar inte, det är inte oss de pratar med, utan i det här fallet kan man ju tycka då att ja, men svenska spelare är väldigt bra på det landslagsträden ofta, på att prata. Och för att de förstår också att de pratar inte med oss. De pratar ju mycket kanske genom oss då, och liksom vill göra det med trovärdighet, måste man kunna utstå kritiska frågor också. Och det gäller att inte bli så defensiv och det här. Men i England så kan det inte finnas någon sån liksom, ingivelse överhuvudtaget. Jag tycker Trippier är ju typ exempel. Jag tror han har stannat på varenda match jag har träffat honom här, eller varit på med England. Han har stannat på varenda mixad zon efter matcherna. Han har också varit lagkapten i Newcastle här nu i snart 2 års tid. Och en spelare som liksom klarar av att axla ansvar. Och det är väl lite det man känner här med en sån som Kane, att liksom, fan, ställ dig och förklara hur det här var, hur det här kändes rätt ordentligt. Då, liksom det, tala till punkt, för jag tror ingen kommer att avbryta honom om han börjar prata.
Är du fett trött på lönlösa bantningskurer? Äntligen finns det en hållbar metod att gå ner i vikt utan att räkna kalorier. Medicinsk viktnedgång från Supernormal är enkelt, hållbart och anpassat efter dina förutsättningar. Läs mer på supernormal.health. Alltså supernormal.health.
Kom och förläng sommaren med Donken. Happy Meal för bara 45 kronor. Välkommen!
Men nu är ju liksom guldet utdelat här till Spanien. värdefullt eller värdigt såklart. Det blir ju ändå att man lägger fokus på England med tanke på att, ja, men hur de tog sig till finalen och kritiken till höger och vänster. Och den givna frågan blir ju också då gällande England huruvida Gareth Southgate kommer att fortsätta som engelsk förbundskapten. Fick man något nys om det efter matchen?
Han vill inte prata om sin framtid överhuvudtaget, utan vill ju vänta med det. Jag tycker ju att det är dags för dem att gå vidare från honom. Jag tror att de lurar sig själva lite. Jag tror att han har gjort mycket bra saker för landslaget. Men de pekar mycket på historien att England aldrig har gått till mästerskapsfinaler. De har aldrig klarat sig vidare. Liksom, de åkte ut på ett jättemycket sämre lag i slutspel och så vidare. Det har ju att göra mycket med att de har haft andra ganska risiga förbundskaptener. Det är inte att Southgate är ett geni, utan han basar över en väldigt, väldigt, väldigt talangfull generation fotbollsspelare i England som har uppnått stora saker på klubblagsnivå. Jag tror att de skulle kunna gå ganska långt i många mästerskap om de fick ut mer av dem, framförallt offensiva spelarna de har. Så att för dem, jag skulle byta, framförallt titta på Graham Potter. De tittar ju med väldigt avundsjuka ögon på Spaniens vänsterback i den här matchen till exempel, Couturier, som Potter skapade i Brighton, höll jag på att säga. Men han tog honom som en ganska okänd spelare från spanska ligan då och gjorde honom till en spelare värd 50-60 miljoner pund innan han såldes till Chelsea på ett år. Så att i Potter finns ju liksom en sorts fingerfärdighet när det gäller att ge laget de idéerna som man kan agera gemensamt utifrån, som Spanien har men som England inte har.
Tycker du spontant då, man vet ju också historiken i Östersund och allt sådär, och vad han har uträttat där, tycker du att han skulle vara ett bra alternativ framåt för dem?
Ja, jättebra. Perfekt för hans karriärskede också nu. England och landslaget är en plattform där man kan återetablera sig själv eller återlansera sig själv lite grann. Han brände sig väl lite grann i Chelsea kanske, där det, många kanske finns tyckte att han inte riktigt klarade att vara en så stor klubb och jobba under så mycket resultatpress, eftersom det var första gången han gjorde det på det sättet när man är ute i Champions League och en klubb som förväntas ju alltid vinna. Han hade ju byggt upp ett bra rykte genom sitt fina arbete i Brighton och Swansea, och det är klart att det är press där också. Men jag tror det engelska landslagsjobbet är ju liksom ett jobb där det var perfekt för honom i det här skedet av karriären, och England skulle behöva honom.
Men då, ska vi säga något mer om Spanien, eller känner du liksom att vi har mjölkat ut det mesta, vi har pratat om ynglingarna, vi pratade inför om att det här med att Rodri är den viktigaste spelaren, han lämnar skadad och det går ändå, får vi tro i alla fall, och det går ändå väldigt bra för dem. Finns det, vi vet att Copa America också avgörs nu, finns det ett bättre lag i världen just nu än Spanien? Nu vann de EM, men, men finns det något bättre lag?
Nej, jag tror inte det. Jag tror verkligen inte det. Jag tror att det här är ett bättre lag än Argentina just nu också. Spelare för spelare så tycker jag att de är det. Och när de presterar på det här sättet också under De La Fuente, skulle jag få se dem under De La Fuente mot Argentina, mot Scaloni Argentina, så skulle det vara väldigt spännande. Men nej, men jag tror att de är världens bästa landslag just nu. Och det man kan säga är väl att om man vill förstå någonting av storheten i spansk fotboll som helhet, så är väl det faktum att de avslutar den här finalen utan Pedri och Rodri i andra halvlek, och de demolerar England i långa perioder. Det finns inget annat landslag i världen som kan tappa så två så tunga spelare och pjäser och ändå vara så bra i en så viktig match. De har ju så mycket olika spelare på olika positioner som kan gå in, och det har att göra med att det finns en grundläggande ideologi i spansk fotboll som spelarna förstår. De har liksom då både spelarutbildningen, tränarutbildningen och ett DNA som gör att det är världens mest framgångsrika fotbollsnation de senaste 20 åren.
Du nämnde två spelare där, men man såg också bilder på att Gavi också var där. Han hade ju varit given i det här spanska landslaget. Man drog i korsbandet och inte redo för match än. Men han var ju här på plats på arenan och var med laget och stöttade laget. Så att det finns ju kapital i Spanien även framåt.
Jag tror ju att vi kommer få se de här spelarna och De La Fuente sköra framgångar framöver också. För de har ju ett ungt lag, Spanien här. Det kommer ju inte vara så att det här är sista natten i gänget direkt.
Se upp världen, får vi helt enkelt säga. För det är ett VM som är nästa liksom stora grej. Men med det så måste vi liksom stänga EM-boken. Känns det sorgligt, eller hur känns det?
Jag tycker inte det längre. Jag tycker nog att det känns som att vi fick ett bra slut på EM i den här matchen. Helt rätt att Spanien vann, och sättet de vann på också. Så att jag känner då att jag har upplevt EM från start till mål nu och kan tänka mig att faktiskt ha lite semester, låter bortskämt, men så är det.
Noah, du är värd lite semester.
Tack.
Tycker jag efter de här
veckorna. Du med.
Tack. Men vad sätter du för betyg på din egen insats då? Är du nöjd?
Det får andra göra. Vi kan inte hålla på och recensera oss själva.
Jo, det är då man ska hylla sig själv.
Vi deltar inte heller i en tävling, utan vi gör ett jobb.
Det gör vi.
Det är en väldigt viktig skillnad.
Vi är den som ska förmedla vad spelarna säger, om bara de engelska spelarna kunde välja att prata med oss.
Så är det.
Så är det. Men du Noah, tack för de här veckorna. Tack för det här
tack
EM:et.
Och tack till alla som har lyssnat.
Ja, verkligen.
Långa poddserien.
Ja, otroligt lång blev det till slut. Men så är det. Eurotrip är slut för den här gången. Och vem vet, vi kanske återkommer om 4 år igen. Men en ny serie avsnitt helt enkelt.
Från England, förstår vilken pers som Southgate kvar då också. De måste ha bytt, måste ha nytt att prata om då. Det är ju EM här på hemmaplan då. Det kommer bli outhärdligt om man är här igen.
Du ger en cliffhanger som kan vara i 4 år typ.
Mm, får klippa ut det.
Ja, men vad trevligt att höra Noah. Tack så mycket hörni som har lyssnat. Tack Noah, tack alla. Vi hörs framöver.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.